på ljudet, då blir det ännu bättre. Halleluja. Är du törstig? Är du hungrig? Vi kan ta och börja med att slå upp i Johannes 7 kapitlet och från vers 37. För att jag ska fortsätta idag och tala om den heliga ande. Jag gjorde det här om söndagen och det är liksom en fortsättning på det. Men det är alltså den heliga ande. Det är det viktigaste. Han är den viktigaste. För ingen av oss kan förstå någonting om varken om Gud eller om Jesus om inte den heliga ande uppenbarar för oss. Så att, och vi ska läsa i Johannes 7 och 37. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och viskade. Nej, det står inte. Stod Jesus och ropade. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Alltså det är inte en liten dutt, en liten skvätt nu och då som den heliga ande vill komma över dig. Utan alltså Guds plan med dig som är frälst, det är alltså att det ska vara från ditt innersta så ska det vara strömmar av levande vatten som ska flyta fram. Alltså det ska vara eller som du läste här förut, Glenn. Alltså de blev uppfyllda utav den heliga ande. Och därför tänkte jag fortsätta att tala lite om alltså att detta är ju Guds plan med ditt liv, du som är frälst. Hur blev du frälst? Jo, den heliga ande var där och rörde vid ditt hjärta och du öppnade och så sa ja till Jesus. Du blev frälst. Du lät döpa dig. Du gick med i en församling. Ja, alltihopa är härligt. Men vad Jesus betonade, och det finns massor med bibelord av det här, det är alltså att du måste bli döpt i den heliga ande. Du måste bli döpt i den heliga ande. Vad är det? Jag ska förklara lite mer. Men om vi ser på Jesus. Ja, men han var Guds son. De 30 första åren i hans liv så hade han aldrig syndat. Han var fullkomlig. Men när Jesus skulle fullborda det som han som var hans uppgift, så Jesus, han måste låta döpa sig och sen så måste han bli uppfylld av den heliga ande innan Jesus. Det står egentligen ingenting om Jesus. Det står lite grann om när han var 12 år, men annars så står det ingenting märkligt med honom. Han var snickare. Han hade liksom lärt sig av sin pappa och så var han en duktig snickare. Det hände ingenting förrän Jesus blev döpt i den heliga ande. Och om vi tar Petrus till exempel. Han var ju verkligen berörd utav den heliga ande. Han öppnade sig och följde Jesus. Jag vill följa dig. Och ni vet, han var lite upp och ner, Petrus. Och han tvivlade ibland. Och när Jesus sa kom, han gick på vattnet, så sjönk han. Och någon gång när Jesus pratade med honom så sa han, gå bort Satan, sa han till Petrus. Och sedan då förnekar han Jesus och svor och förbannade och sa, jag känner inte den mannen. Hemskt egentligen. Och så likt oss människor, eller hur? Vi är samma båt allihop. Men så blev Petrus döpt den helige ande. För han hade, när innan Jesus for till himlen, så sa han, det räcker inte att ni har varit ihop med mig i 3 år. Det räcker inte med allt som jag har lärt er. Ni måste bli döpta i den helige ande. De var ju redan Guds barn. De var frälsta. De hade tagit emot Jesus. Men de var inte andedöpta. Så Jesus sa, han befallde dem, stanna kvar här i Jerusalem tills ni blir beklädda med kraft. Och när helige ande kom över Petrus, jag menar, 50 dagar tidigare hade han stått i Jerusalem och förbannade och sa, jag känner inte den mannen. Och han gick ut och grät efteråt att han hade misslyckats på det här sättet. Alltså. Och sen när han mötte Jesus igen så frågade Jesus honom 3 gånger. Älskar du mig? Och Petrus, han liksom sänkte huvudet och sa, du vet att jag har dig kär, Herre. Men kallelsen hade inte Gud tagit ifrån Petrus. Men på 50 dagar efter så står han där alltså och predikar med en sådan smörjelse, en sådan kraft och frimodighet. Varför? Han hade blivit döpt i den helige ande. Så 3000 blev frälsta. Hans första predikan så var det 3000 som blev frälsta. Och följer man Petrus sedan, alltså vad som hände runt omkring honom. Han och Johannes var på väg upp till templet och skulle väl be där. Och så sitter det en tiggare där och sträcker ut handen och vill ha pengar. Och så säger Petrus, silver eller guld har jag inte. Men det jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp. Och så tog han om och mannen blev helad och sprang omkring och prisade Gud. Förstår du? Det är så viktigt att du blir döpt i den helige ande. För det är där som kristenlivet blir någonting helt annat. När det blir alltså ett flöde i dig från ditt innersta. Du bara, åh Jesus, halleluja, halleluja. Petrus, det växte hela tiden det här hos Petrus. För det här andedopet, det är egentligen början på det segerliv som Gud har tänkt att du ska leva i. Därför är det så, låt inte några teologiska grejer eller något, människofruktan eller någonting annat hindra dig att komma in i detta överflöd som det är tänkt att du ska leva i. När jag talar här nu så bryr dig inte så mycket om vad jag säger på ett sätt, utan bara öppna dig för en helig ande, för han vill leda dig, han vill ge dig mer och mer. Petrus, det blev så att när Petrus gick genom stan så hade ryktet gått. Petrus kommer hit idag. Han kommer gå förbi på den här gatan. Åh, nu tar vi alla som är sjuka och så lägger vi honom på den sidan gatan. Så det blir nog bäst. Jo, för då kommer Petrus skugga och falla på dem som ligger där. Vilken tro de hade. Men vilken smörjelse som Petrus hade. Han sa, nu kommer jag här. Nej, nu kommer Jesus här. För Jesus är i mig. Hans kraft, det är inte, när Petrus, när den här mannen som var lam, så sa han: men se inte på oss, det är inte vi, det är inte vår kraft. Så Petrus, det var inte Petrus som gick så här genom gatan, nu faller min skugga på dem så nu blir de elade. Nej, det var en ödmjuk man som gick fram där, men han var fylld av den heliga andes smörjelse. Längtar inte du efter att få leva ett sådant liv? Va? Alltså, visst är det, hur knagglig vägen är fram dit, så är det ju värt det. För alltså att och Petrus, han fick ju vara med, de misshandlade honom, de slog honom, de satte honom i fängelse. Men vid två tillfällen så är det så här att när Petrus då sitter där i fängelse, och ena gången då när han sitter där, och det är alltså sammanlagt är det 16 vakter, för det var så viktigt, Jakob hade ju blivit dödad och nu var det Petrus tur, att han inte skulle, de hade hört ryktet att, och en gång när han satt i fängelse så plötsligt så var han inte där. Och vakterna stod utanför fängelsedörren där och öppnade, så var han inte där. Och så sa han, när Petrus, han är nere på, vid templet där och predikar. Så nu hade de alltså 16 vakter runt omkring honom. Och Petrus visste, nu är det kanske min tur att bli avrättad. Och vad gjorde Petrus då? Gud, var är du någonstans? Du, Gud, hjälp mig, heligande, hjälp mig. Nej, han låg och sov. Va? Förstår du alltså att när du kommer in i det som Gud har tänkt med ditt liv, så finns det en vila. Det är inte du behöver, det är inte du, precis det som Glenn sa här förut om Billy Graham, ja. Alltså att det är inte mitt verk. Ja, men om jag står och predikar här och inte den helige ande är med mig, så är det inte värt något. Men jag vet att den helige ande är med mig. Och därför är det så här att det är så viktigt att du lyssnar och tar det till dig. För att alltså, det som där många viktiga händelser i mitt liv. Men en väldigt viktig händelse som har hänt faktiskt under semestern i år. Det är alltså att jag på djupet av mitt hjärta vet Gud älskar mig. Och för att du ska komma in i det som Gud vill med ditt liv, så är liksom grunden är att du genom den heliga ande får det uppenbara att Gud älskar mig som jag är. Jag behöver inte anstränga mig, jag behöver inte göra mig till, jag behöver inte bli något speciellt, utan bara så här är jag. Jag ger mig till dig. Det var det Petrus hade gjort. Och det gjorde att han, när han satt där, eller låg där fastspänd i fängelset, så sov han. Och sen så kom då en ängel och väckte honom och sa, reste upp och bojorna föll av och gick ut och porten öppnades. Och han trodde faktiskt att det var en syn. Han fattade inte att det var på riktigt. För när han kom utanför fängelset och så var ingen borta. Och så, oj, här är jag. Så gick han och träffade sina bröder och trossyskon. Men förstår du, det är intressant att läsa om Petrus. Och han var inte fullkomlig efter det. Men det var någonting som fullständigt förvandlade hans liv. Och det var att han hade blivit döpt i den heliga ande. Och vad händer när man blir döpt i den heliga ande? Ja, jag ska lite kort berätta om när det gäller mitt liv. Jag vet inte. Och det spelar ingen roll om jag vet eller inte. Kanske jag har varit frälst hela livet egentligen. För när jag var 6 år så vet jag att jag hade ett möte med Jesus där nere vid Nobelplatsen i Göteborg på vägen från söndagsskolan. Och så gick det upp och ner och ibland så trodde jag att jag var frälst och ibland så var jag inte frälst och det var liksom upp och ner i känslorna och kände mig misslyckad som kristen. Men jag, ändå så höll jag fast på något sätt. Jag vet att egentligen så läste jag Bibeln varje dag från det jag var 11 år. Och det har påverkat mig mycket. Men där jag växte upp så var det ju inte mycket undervisning, i alla fall inte om den heliga ande. Men jag var på ett läger 1964. Och där blev jag döpt i den heliga ande. Jag fattade inte liksom vad det var egentligen. Mer än att det hände någonting med mig som jag gjorde att jag visste. Jag visste nu att Gud var med mig. Men jag började inte tala i tungor. Och jag vet att bibelstudieledaren på det lägret där, han, eller alla märkte att det hade hänt någonting med mig. Så han sa, det går över, sa han. Men det har inte gått över. Men sen hade det varit pingsvännerna som hade haft det här lägret som jag var på, men det var ju inom missionsförbundet och det var ju liksom inte så där väldigt nära relation mellan pingst och mission på den där tiden. Så, men hade det varit ett pingstläger så tror jag säkert att de hade hjälpt mig till att komma loss och börja tala i tungor. För det är en sån välsignelse att tala i tungor. Som hör till egentligen. Men på något sätt så låste jag mig under flera år. Men sedan så har det löst. Sidorabala sekrumbrada kindarabaset. Friralatokuri manashantrake. Zibrondokushatambrit. Alltså det är så ljuvligt att tala i tungor. För då är på något sätt så hjärnan bortkopplad. Så det är bara direkt. Det står ju så här alltså att när jag talar i tungor då ber min ande. Vi består ju ande, själ och kropp. Då ber min ande. Det är liksom direkt kontakt med Gud. Alltså det är så ljuvligt det här med att tala i tungor. Så att se till att du blir andedöpt. Och du, om du nu vet att du är andedöpt men inte talar i tungor så gör det. Det som löst det här med tungotalet för många, det är man tror, det är så olika. En del kan ju få alltså, när de blir andedöpta så pang så åker de i golvet och så ligger de i flera timmar och talar i tungor och de vet knappt vad de gör. Ja. Men så var det ju inte för mig. Men alltså, det finns där. Men det är den heliga ande kommer över dig, men han vill använda dina läppar, ditt talorgan. Så du får börja upp och prata och säga någonting. Vill du ha förbön och hjälp för att komma loss när det gäller det här med andedopet så får du gärna ta kontakt med mig eller med någon annan som är som vet vad det gäller. Andedopet har två huvuduppgifter. Det första, ja, vilken ordning det är, det spelar egentligen ingen roll. Men det är alltså eh, kanske det, ja, jag vet inte. Man kan inte säga vilket som är viktigast. Men det ena uppgiften som den helige ande har i ditt liv och i mitt liv, när du har blivit andedöpt, det är att göra dig mer lik Jesus. Alltså det är så här, det finns saker i min personlighet och i din personlighet. Jag är frälst och döpt och andedöpt och talar i tungor. Men alltså den helige ande arbetar med mig. För han vill att jag ska bli mer lik Jesus. Att mitt sinne, att mitt sätt att tänka ska bli mer och mer lik Jesus. Alltså det är en process som håller på hela livet. Men den är alltså så oerhört viktig. Den andra biten, det är alltså att Gud vill att Jesu kraft genom den helige ande ska verka i dig med tecken och under och mirakler där du går fram. Det är därför som det är viktigt att du är frimodig. Ta vara på varje tillfälle. Är det någon som är sjuk? Fråga, får jag be för dig? Om de säger ja, så kan du fråga, får jag be för dig nu? Och säger om ja, så gör det. I tro, i frimodighet. Ja, men jag gör det ofta, faktiskt. Väldigt ofta får jag tillfälle till att be för människor. Men man måste ta tillfället. Och sedan är det ju, det är inte min sak. Herren får hela. Men jag ska göra, du och jag ska göra som han har sagt. Det finns ju olika nådegåvor, ja. Och den helige ande ger nådegåvorna. Han vet vad du pass, eller man kan säga så här. Redan i moderlivet så hade Gud en plan med ditt liv. Och den kan aldrig fullbordas om inte du blir frälst och döpt och andedöpt. Men det räcker inte med det, utan alltså att han måste få tillfälle att fortsätta och förvandla ditt sinne och göra dig mer och mer lik Jesus. Men sen är det de här andliga nådegåvorna. Precis som med Petrus, det hände ju massvis med mirakel runt omkring Petrus. Det är meningen att det ska hända runt dig och mig också. Och då ser jag så här, man kan ju tänka, nej, genom mig händer ingenting, eller genom mig händer det så lite. Ja, men det är fel. Vad törstig, hunger efter. Åh, hur ska jag få mer utav dig? Jag vet hur du ska få mer utav den helige ande. Vill du ha reda på det? Vill du ha reda på hur du kommer få mer utav den helige andes smörjelse i ditt liv? Det är egentligen väldigt, väldigt enkelt. Det är när du tar tid med honom, med Gud, med fadern, med sonen, den helige ande. Ensam. Det är gott att ha någon att be tillsammans med. Det är gott att vara när många ber. Men det allra viktigaste, det är du och Gud. Du och Jesus. Du och den helige ande. Alltså, ta dig sådan stund varje dag och var där i vissheten, han älskar mig. Gud, du älskar mig. Och så var där till liksom det du har i din själ eller i din kropp liksom på något sätt sätts åt sidan, och så bara du fröjdar dig i din ande och gläder dig i din ande. Där växer du. Där blir du. Där kommer han att leda dig in med det som han har tänkt för ditt liv. Och gör du inte det, utan du är frälst och du arbetar för Gud och du är en god kristen och sådär, så kommer du inte längre. Men om du tar tid bara med Gud, bara med Jesus, bara njuter av att få vara tillsammans. Bön är inte att man har en lista på där man ber för den och den och den och den och det och det och det och det. Ja, det finns, den bönen är ju riktig också. Men den viktigaste bönen, det är det här. Där du bara är tillsammans med honom. Där du vandrar med honom. Där du vet att när du går ut ifrån den gemenskapsstunden med Herren, så vet du, wow, han är med mig hela tiden. Han är med mig all tid. Och det ger dig alltså en sådan glädje, frid och trygghet. Då behöver du inte oroa dig. Tänk vad många gånger jag har oroat mig. Sen jag blev, efter jag var både frälst och döpt och andedött, så många gånger jag har oroat mig. I onödan. Det är inte Guds plan. Guds plan är att du ska leva tryggt, frid. Det spelar ingen roll vad människor tycker. Jag ska inte styras av människor. Det är bara du och jag, Gud. Förstår du? Då blir det alltså det. Då kan det börja och växa till det som Gud har tänkt med ditt liv. Det finns, kan man säga, skrämmande exempel på gudsmän och gudskvinnor som har haft alltså en oerhört stark smörjelse över sina liv. Så att skaror av människor har blivit frälsta. Skaror av människor har blivit helade. Där de har drivit ut onda andar. Och sedan så, efter ett tag så avslöjas det att de lever kanske i otukt eller lever i ångest och depression mellan kampanjerna de har. Så den helige ande vill så mycket mer. Han vill förvandla dina och mina liv. Så att vi lever i frid, i glädje. Alltså det, andens gåvor, som det står om i första Korinthierbrevet 12. Ja, vi hinner läsa dem också. Första Korinthierbrevet 12 från vers 7. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får andens ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande, en får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så det betyder alltså att det finns en Guds plan med ditt liv, vilken eller vilka nådegåvor som du ska ha. Men det står också på ett annat ställe här i det här sammanhanget att du kan söka och du kan be om olika andens nådegåvor. Och för mesta är det så att om du har en längtan efter en nådegåva som du inte har, så är det den helige ande som har lagt den nådegåvan, eller längtan efter den nådegåvan i ditt hjärta. Men det är så oerhört viktigt att den helige ande får göra det dubbla verk som är tänkt i ditt liv. Och det är alltså andens frukt. I Galaterbrevet 5:22 så står det om andens frukt. Det är alltså frukt. Det vet ju alla. Frukt tar tid. Ja? Först så måste det finnas ett livskraftigt träd, om man säger så, med grenar, och så blommar det, och så blir det befruktat, och så blir det och så mognar det, och sen då så är det mogen frukt alltså. Och så ska det vara i ditt liv. Vad är det för frukt i ditt liv? Det är sorry, andens frukt då, Galaterbrevet 5:22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Den frukten vill den helige ande se i ditt och mitt liv. Han har ett rejält jobb framför sig. Faktiskt. I alla fall med mig. Jag vet inte hur det är med dig. Men alltså, det som avgör alltihopa egentligen, det är ju hungrig du är. Eller om du nöjer dig med att du har det som du har det. Jag är i alla fall på väg till himlen. Men det är tragiskt. För att Gud har ju en plan med dig. Och det är ju att förvandla ditt liv. Men alla de här andens gåvor. De har ju egentligen ett enda syfte, och det är att vinna världen. Det är att vinna människor. Människor som är på väg till helvetet. Och så är det bara du som kan rädda. För det finns människor i din värld som bara du kan rädda. Och du kan bara rädda dem om du kommer in i allt det som den helige ande vill med ditt liv. Så att vara törstig, vara hungrig. Jag vill ha mer. Ta dig tid med att vara nära Herren. Låt inte människofruktan hindra dig. Låt inte egna tankar och idéer hindra dig. Utan liksom så här, ja, den här dagen, Herre, det är ett tomt blad. Rent vitt blad. Här är jag. Ske din vilja med mig den här dagen. Det, jag tror inte att det tänks så här att imorgon ska du vara som Petrus. Så att när du går fram och går in på ICA eller Hemköp, så är folk bara skuggan ifrån dig, så kommer människor bli botade. Det sker inte så direkt. Det är någonting som Gud behöver arbeta med dig och mig på lång sikt, för att han vill fullborda sina planer med ditt liv. Och det är bara en helig ande som kan göra det. Så längta efter de här strömmarna, om inte det strömmar från ditt innersta, så längta efter det. Hungra och törst efter det. I Jesu namn. Amen. Tackar dig, helige Ande, för att du rör vid var en av oss. Hjälp oss alla att öppna oss och höra och göra det du leder oss in i. Tack Gud för att du älskar oss. Att du älskar var en personligen. De som lyssnar här, de som lyssnar via Facebook eller de som lyssnar via hemsidan sedan. Tack Herre för att du är kärlek. Du älskar oss. Amen. Amen. Då lovsjunger vi Herren tillsammans. Är det någon som vill ha förbön så kan vi ta det här efteråt sedan. Gud välsigne dig.